P4 Dokumentär.
Jag vågade inte öppna först. Sen var ju först när jag såg blodet då, som öppnade dörren.
Javad utsätts för ett brutalt mordförsök när han ligger och sover i sin lägenhet i stadsdelen Högsbo i Göteborg.
Jag tog täcken för att skydda mig från hans kniv.
Men natten är inte slut ännu.
Sen vid 6-tiden så ringer det då ett vittne. Och då säger han att han har fått in en man via sin balkong.
Några månader senare mördas Eddie i ytterligare ett vansinnesdåd.
SOS 112 har inträffat.
Våldsdåden sätter skräck i Högsbo och förändrar flera familjers liv för evigt.
Vem skulle vilja skada våra lillebror som är den snällaste människa som finns?
Du lyssnar på P4 Dokumentär, Mordet i Högsbo, med mig, Emelie Lindholm. Det är några dagar efter julafton 2017. I stadsdelen Högsbo i Göteborg är det stilla. Och på gatan där Javad bor lyser det från fönstren i lägenhetshusen från 50-talet. Efter några dagar med familjen, middagar och en hel del jobb är Javad ensam hemma i lägenheten och han sjunker ner i soffan framför tvn.
Jag var ledig från jobbet. Min fru var i Tyskland. Min son var på en musikstudio. Skulle spela musik och han skulle komma lite sent på kvällen eller på natten.
Eftersom Javad pratar persiska är hans bror Sam med när vi träffas. Och det är han som vi hör och som under hela dokumentären kommer hjälpa till att tolka det som Javad berättar.
Han mådde jättebra. Han hade två olika jobb. Bra inkomst. Trivdes jättebra med livet.
Klockan är 3 på natten. Javad ligger i sängen och halvsover. Vänta på att få höra det välbekanta ljudet av när sonen sätter nyckeln i dörren.
Jag hörde att det var någon som skulle öppna dörren. Och jag trodde att det var min son som håller på att komma in i lägenheten.
Från sängen i vardagsrummet kan han se en del av hallen.
Det var lite mörkt när dörren öppnades och det var en kille. Och den killen gick fram till min jacka och letade efter någonting. Jag märkte att det var inte min son och jag blev tyst.
Javad inser att mannen snart kommer vara framme vid sängen och upptäcka honom där han ligger under täcket. Han tvekar men bestämmer sig för att säga något.
Vad gör du i min lägenhet? Han skulle lämna min lägenhet och gå. Men jag såg att han tog fram en kniv. Det tog ungefär 3, 4, 5 sekunder. Och jag märkte att han vill skada mig. Och jag tog tecken för att skydda mig från hans kniv. Och sen vi brottades nästan. Under tiden han höll mig och jag fick många knivhuggar samtidigt.
Glenn Janstrand som bor på tredje våningen en trappa ner från Javads lägenhet i 50-talshuset vaknar av att det bankar på dörren. Han väcker sin kusin som är och hälsar på mellan jul och nyår. Han blir rädd och tittar ut genom nyckelhålet.
Jag vågade inte öppna först. Sen var det först när jag såg blodet då, som öppnade dörren. Och då var då jag hörde den här personen då som sprang ner för trappan, att man hörde de här trappstegen, någon som sprang ner för trappan.
Det är Javad som bankar i panik på Glenns dörr, samtidigt som gärningsmannen rusar förbi honom och ner genom trapphuset. När Glenn till slut öppnar dörren har Javad vänt om för att försöka ta sig upp till sin lägenhet igen.
Och jag sprang efter han. Och precis när han skulle gå in i sin lägenhet så orkade han inte mer, verkade det som, utan han rasade upp utanför. Och så sprang jag in i hans lägenhet och hämtade en massa handdukar. Och jag låg i press, som man säger, med de här handdukarna över bröstet här på honom. Det var ju bara att gapa och skrika på han, min kusin, då, att ringa ambulans fort. Och han sprang ju ner och hämtade sin mobil och ringde ambulansen då.
Han säger ju att hans närmsta granne öppnar ju inte.
Nej.
Och det var ju först du som öppnade. Och hade du inte gjort det så tror han inte att han hade överlevt.
Nej, han hade förblött. Han kom ju inte ens in i sin lägenhet när han gick upp igen.
Bara några timmar senare larmas en ny ambulans till ytterligare ett lägenhetshus i Högsbo. Polisens presstalesperson Christer Fuxborg intervjuas av min kollega Lasse Nilsson i P4 Göteborg samma morgon.
Vid 24 i natt så ringer en man från Riksdalersgatan Högsbo. Och strax därefter så ringer även SOS till polisen och säger att man har då en knivskuren person. Sen vid 6-tiden så ringer det då ett vittne från Skepplandsgatan. Och då säger han att han har fått in en man via sin balkong som han sedermera då har slängt ut genom ytterdörren.
Vittnet som ringer in är Kurt. Han är 83 år och bor i en lägenhet på 7:e våningen i ett 8-våningshus. Jag jobbar som reporter och blir utskickad till platsen på förmiddagen och det är då vi får kontakt. Och det är även från den stunden som jag börjar bevaka händelserna i Högsbo.
Ska vi se här då?
Jag får följa med Kurt upp i hans lägenhet.
Oh, men du, Kurt, det är ju blod både på dörren här och i hela ingången.
Det finns både där och där och här. De har ju precis gjort den tekniska undersökningen. Jag vet inte så mycket egentligen. Jag satt i köket och drack kaffe när jag hörde att det blev krossat glas och sånt. Och tänkte, fan är det ovanför heller? Men herregud, det är ju inne i mitt rum. Och så rusade jag iväg. Här stod en kar i dörren här så.
Till vardagsrummet?
Ja. Och då undrar jag, vad gör du här? Och här har varit inbrott, sa han. Nej, det har inte varit så. Men det är inbrott nu. För du är inne i min lägenhet. Och hur det var så fick jag ut honom på svalen och stängde dörren. Låste. Och gick in i rummet igen. Hade det varit så som jag såg då så kanske jag inte hade vågat röra honom. För då låg där en brödkniv på golvet.
Och sen då strax efter, 8-10 minuter senare, så får vi samtal från SOS att det är någon annan då som har hittat en blodig man på utsidan på Skepplandsgatan på marken. Och sen då så körs den här mannen till Sahlgrenska som då sedermera då avlidit av sina skador.
Hur fick han sina skador? Kan han ha ramlat ner från 7:e-8:e våningen?
Ja, med tanke på att han då innan under natten där hade klättrat ifrån någon balkong så är det ju inget vi kan utesluta att han har varit ute och klättrat igen.
Polisen tror till en början att den blodiga mannen som klättrat in genom Kurts fönster via balkongen på 7:e våningen är samma man som tagit sig in i Javards lägenhet och knivhuggit honom. De tror alltså att gärningsmannen som attackerat Javard är död. Men det ska senare visa sig vara helt fel. ...2018 är Eddie Svensson 31 år och han bor i en tvårummare i Högsbo ungefär 500 meter från där Javard bor. Och det är Eddie som slumpmässigt kommer bli gärningsmannens nästa offer.
Eddie är liksom det snällaste på jorden. Det finns, han kan inte ha en ovän. Liksom det.
Eddies mamma Boel sitter i fåtöljen hemma i vardagsrummet. På väggen hänger utskrivna bilder på Eddie tillsammans med familjen och vänner.
Här var vi på Gustavs torg. Du vet att det är en sån god gäng, va?
Ja. Det är första gången hon vill vara med och bli intervjuad. Och berätta om minnena och sorgen efter sin son.
Han älskar ju stand-up. Och sista gången vi träffade han var ju på Draken då. Ja, det var Henrik Schiffert då. Och vi hade en jättetrevlig kväll. Liksom. Och då tog faktiskt Leif kort. Och det brukar man inte göra så. Men då hade Eddie en tröja på sig. Det stod att det går bra nu. Så att, ja, det blev ett väldigt fint kort. Ett väldigt fint sista minne. Och vi gick liksom Vasagatan och genom Haga och sådär liksom.
Han skulle nästan alltid göra någonting både ikväll och imorgon och nästa vecka och om 3 månader. Han hade alltid fantastiska planer för framtiden och för nuet. Han var väldigt bra på att njuta av nuet och vardagen.
Det är Eddies bror Mikael som berättar.
Han cyklade till jobbet varje dag flera mil ute i Hisingen från Högsbo. Han trivdes väldigt bra på sitt jobb han hade på Göteborgs buss. Han delade ut mat ett par gånger i veckan till förskolor i Göteborg. Men istället för att bara lämna maten där så gick han in och tog sig tid att prata med barnen och leka lite med dem innan han åkte vidare till nästa. Han satte ett avtryck. Sen när han inte kom längre så hörde förskolorna av sig till Göteborgs på söndag. Vad är Eddie? Barnen saknar honom. Han jobbar inte ens där. Och han var ju helt fantastisk på det sättet. Han gjorde ju så mycket mer än vad som krävdes av honom.
Han var i Spanien och pluggade spanska och hade jättekul och skaffade jättemycket goda vänner och så.
Eddies mamma Boel igen.
Och dit ville han ju tillbaka. Och han pratade om att bli spanska lärare. Och så han gick ju någon kurs på universitetet då. Ja, när ständigt nya planer, det skulle hända grejer och sådär. Och sen var det ju fotbollen då som han älskar.
Det är den 8 mars 2018. Ingen vet om det då, men det är Eddies sista dag i livet. Och han pratar i telefon med sin pappa, Leif.
Han ringde ju från sitt, han ringde från bilen, han satt och åkte bil ner från Bengtsfors. Och skulle ha varit där på jobbat och lämnat en bil och hit och dit. Han jobbade på ett företag med bussar och grejer. Han körde och levererade hit och laga. Och så var han på väg hem och så ringde han och frågade om han ville kunna komma hem. Och, ja, det går bra, sa jag. Jag ska börja och vattengympa nu, sa jag. Om en timme eller någonting. Ja, så han då. Kan jag hänga på då? Ja, det kan du göra, sa jag.
Det ska visa sig att Leif har en funktion i telefonen som automatiskt spelat in det sista samtalet. I alla fall går det att höra det som Eddie säger.
Hallå? Jag har varit i Bengtsfors nu. Min kollega som bor i Nord, han ska sitta med i kärra. Så jag ska kolla om du var hemma, om du ville se. Och det extra kinkläder till mig.
Och så pratade vi lite vidare hit och dit. Han hade inga bakkläder, men det finns att hyra. Så, eller vi hade några byxor hemma liggade. Så hade några så här. Ja, vilket fan som helst så slutade det med att förresten, så jag åker hem så här. Så åker jag bara till Frölunda. Han hade ju simkort där då. Och det gjorde han ju också den kvällen. Han åkte ju dit. Simmade och åkte hem.
Ja, okej. Ja, det sa klockan är så mycket. Jag kanske hinner hem själv och simma hemma kanske. Ja, skitsamma då. Vi har tjänat en rätt.
Ja, hemskt alltså. Men då var ju detta, det var sista samtalet alltså. Då tänkte man så här ibland, undrar vad som hade hänt om han hade kommit hem till oss. Fast han hade ju säkert inte liggat över ändå, utan han hade förmodligen åkt hem ändå. Så där, så att, ja, det blev som det blev där då. Så gjorde han det här då. Vi saknade inte han på 2 dagar, vet du. Det var jobbet och andra som började sakna honom. Han låg i lägenhet i 2 dagar då.
Eddies chef hade hört av sig och undrat vart Eddie var, för han hade inte varit på jobbet på 2 dagar. Så de varit väldigt oroliga. Det var inte likt honom och inte dyka upp.
Eddies bror Mikael.
Då ringde min storebror mig och kollade om jag kunde få tag i David som hade bott med Eddie. Så han hade flyttat ut samma vecka som det här hände då, och få någon att åka till lägenheten då. Och kolla om Eddie var där och att han var okej då. Ja, då ringde jag David direkt och han åkte dit väldigt fort. Och då hittade han Eddie då.
SOS 112, vad har inträffat?
Ja, hej, David heter jag.
Hej.
Det är min kompis ligger, han är helt livlös.
Okej.
Jag har vågat röra på någonting här.
Jag vill gärna att du försöker få honom på rygg. För jag vill ju att vi gör HLR. Ja.
Jag vågar inte röra någonting. Jag ser blod och så fan.
Ja, men jag tänker att även om ett brott föreligger så är det ju hans liv i första hand. Det här kan ju ha hänt nyligen, det vet
jag. Jag går ut och larmar där.
Så jag vill framförallt att du kontrollerar ordentligt om han verkar andas. Andningen är viktigare för pulsen kan vara svår att känna.
Ingen andning, ingen puls.
Ingen andning, nej. Men lägg ner, kan du lägga ner honom på golvet, på rygg?
Han ligger på golvet, han ligger på magen framåt. Det är en massa sår, jag vågar inte röra mig där.
Nej, men vi måste, det är livet som går först, även om det är en brottsplats. Livet går först. Dra upp armarna då.
Han är stel också.
Han är stel, okej.
Okay. Tror inte det.
Nej, han är lite stel. Är han blek?
Han är väldigt blek.
Ja, nej. Men om han är stel i kroppen så får vi låta det vara. Då får vi ändå förmoda att det är tråkigt. Vad heter han?
Eddie Svensson.
Eddie Svensson.
Och satt med bilen och åkte ut till lägenheten då, Högsbro. Och då var det ju fullt pådrag där då. Jag kom ju aldrig in i lägenheten överhuvudtaget. Så var på utsidan där då. Kom ju sådär bara pang på. Det var ju liksom ingen förvarning, ingenting. Så kom det två poliser och ville erbjuda mig. Eller de ville ta med mig till polisstationen och prata där nere. Och så gjorde vi. Så jag hade väl pratat med Boe på telefon innan eller någonting. Jag kommer inte ihåg. Jag minns inte riktigt detaljerna där. Men det var så himla jobbigt. Bara flög på där, oväntat. Som fredagskvällen där, det var ju hemskt alltså. Fruktansvärt. Det är sånt ska man inte behöva uppleva.
Det Eddie har blivit utsatt för i sin lägenhet är svårt att beskriva. Någon har attackerat honom på det mest brutala sättet. Och bland annat stuckit en kniv i hans hjärta. Polisen tror att han låg och sov när gärningsmannen tog sig in. Ett vansinnesdåd som liknar det som Javad var med om 3 månader tidigare. Eddies bröder Mikael och Johnny bor i Stockholm och när de får reda på vad som har hänt deras lillebror sätter de sig i bilen och kör mot Göteborg.
Vi hade gjort samma sak 2 år tidigare. Då hade vår syster dött i sömnen. Han förstorat hjärta, så det var väldigt bizarr känsla att ännu en gång hämta upp min storebror på Ekerö och köra till Göteborg. Och insåg jag att nu är 2 av våra syskon borta då. Och just då min systers fall så dog hon av naturliga orsaker. Men nu var det bara ofattbart att vem skulle vilja skada våra lillebror som är den snällaste människan som finns.
Och jag minns hur man bara var i någon typ av dvala och man tyckte det var konstigt att folk kunde skratta och det kändes som att kan folk gå runt och vara glada i en sån här värld som vi lever i.
Eddies äldsta bror, Johnny.
Varje morgon man vaknade så tog det alltid några sekunder innan man kom på att det hade hänt. För då har man precis sovit och så 20-30 sekunder så kom man på att just det, brorsan är mördad liksom. Så det var ju någonting man levde med samtidigt som jag hade min egen sorg. Så det allra tuffaste var ju att se mina barn som var så livrädda. Direkt att jag lämnade huset hemma i en timme så mådde de jättedåligt. Och det förstod ju inte i början vad det var. Men det var ju att jag hade förlorat ett syskon 2 år tidigare. Nu ett syskon till. Och de var ju så små så att de förstod ju inte riktigt varför. Och de trodde ju att nu var det ju min tur nästa gång liksom. Så de mådde ju otroligt dåligt.
En vecka efter mordet samlas vänner och familj för att hedra och minnas Eddie. Barndomsvännerna paret Sally och Sebbe är 2 av hans närmsta vänner.
Vi hade ordnat med en minnesfest. Istället för stund kan man väl säga. Eller sådär, bjöd in vänner och gott käk och dryck och sådär. Vi ville ha en bra kväll ihop till hans ära. Och det var ju helt fruktansvärt att inte han var där. Det kändes som att han skulle dyka upp när som helst. Han skulle ju alltid varit med på en sån här grej.
Samma kväll skulle Eddie egentligen gått på stand-up. Han har köpt biljetter till showen.
Och då bestämde vi oss en ganska stort gäng ändå. 15-20 personer var vi nog som gick vidare. Efter så slog de upp en karaokebar. Och vi hade ju sett klipp på Eddie när han står och sjunger i den här karaokebaren. Så det blev ju jättefint. Bailando tror jag.
Han blev behöver ju inte dricka för att göra en sån här grej. Jag hade ju behövt svepa en flaska Fernet och 13 tequila någon för att göra det här.
Ja. Nej, det här hade han kunnat köra nykter, det kan väl.
Man kramades och liksom grät ihop och skrattade ihop. Och det var som att alla gick dit och kände att nu ska vi göra det här för Eddie. Och liksom hedra honom och liksom vara som Eddie egentligen. Men sen tänkte jag, det var mycket också så. För det här var ju ganska kort efter då att det hade hänt. Så man visste ju fortfarande egentligen ingenting. Jag hoppas inte att någon av alla de som står här har varit orsak till att det har hänt. För just då så visste man ingenting. Och just eftersom det varit hemma hos honom så var vi ändå många som pratade just om att då måste det ju vara någon som känner honom. Så den tanken hade jag med mig väldigt mycket under hela den kvällen också. Även på minnesfesten eller ceremonin eller så. Jag vet att i det här havet, vi var väl säkert 50, 60, 70 personer någonting. Då kunde ju inte jag låta bli och samtidigt tänka, det är jättefint det här att vi gör det här och alla var ju liksom väldigt ledsna och så. Men undrar om det är någon här inne som har gjort detta.
Det har snart gått en månad sedan Eddie mördades och polisen vet inte vem gärningsmannen är. Men de tror att det kan vara samma person som attackerat både Javad och Eddie. Och en teori är att gärningsmannen går runt och känner på dörrar för att ta sig in där det är olåst. Och i Högsbo är det många som är rädda. Jag är utskickad som reporter igen och pratar med boende i området.
Det är jätteobehagligt. Alltså, jag sover ju inte på samma sätt längre. Man vaknar ju till lite grann på natten så och kollar.
Man känner ju att det kanske är någon i området här. Nej, men det är ju jätteobehagligt om det är någon som bara ger sig på.
På grund av oro bland hyresgästerna har bostadsbolaget Familjebostäder bjudit in till ett informationsmöte för att svara på frågor tillsammans med polisen. På väg in möter jag Katrin Jansson som både bor och jobbar i Högsbo.
Jag tror det är viktigt att det blir en ökad grannkontakt. Att det är viktigt att vi som bor här kan känna trygghet.
Och nu stänger de ju dörrarna här till det här informationsmötet för att det är så många som har kommit hit att det har blivit fullt helt enkelt.
Ja. Så jag hoppas att de har en ny träff. Jag tror inte de förstod att det finns intresse av det här. Att det finns mycket oro. Man behöver samtala och träffas och mötas.
Vad hoppas du att det här mötet handlar om idag och innehåller för information?
Jag tror människor kanske behöver olika saker. En del kanske tänker, hur gör vi med dörrar? Ska vi ha låst dygnet runt? Ska alla ha säkerhetsdörrar till exempel? En del kanske vill ställa frågor till polisen. Vad vet ni? Och kanske lämna tips. Men jag tänker på den här sociala biten. Att man också träffas, vi som bor här. Så vi inte bara är ensamma människor som går omkring och är rädda. Utan då kan man känna... Ja, det kan bli en slags trygghetsskapande kontakt där bara ses och prata om det som har hänt.
Efter mötet sätter Familjebostäder in vakter i området och uppmanar sina hyresgäster att låsa dörrarna. Polisen tillsätter extra resurser som bevakar området och kallar in gärningsmannaprofilgruppen från Stockholm.
Nyheter P4 Göteborg. Många har hört av sig med tips efter polisens vädjan om iakttagelser i samband med ett mord som ägde rum i Högsbo natten mellan den 7 till 8 mars och en knivskärning i samma område i slutet av december i fjol. Polisen misstänker att det kan röra sig om samma gärningsman. Vi hör polisens presstalesperson Thomas Fuxborg.
Tillvägagångssättet är väldigt snarlika i båda de här fallen. Alltså någon har på okänt sätt tagit sig in i båda de här lägenheterna. Och en arbetshypotes är då att dörren kan ha varit olåst i bägge de här fallen då. Och sen själva attackerna som sker inne i lägenheterna är på likadant sätt. Kraftigt våld, samma typ av våld, samma typ av vapen som används i båda de här fallen.
Onsdagen den 4 april samlas familj, släktingar och vänner i domkyrkan i centrala Göteborg för att tillsammans ta farväl av Eddie.
Jag frågade hans kompis när vi skulle ha begravningen. Så säger det någonting speciellt du vill och sådär. Så ska vi tänka på så. Ja, så Eddie, han hade alltid rosa. De här förbannade jävla rosa kläderna. Så han i alla nyanser. Alltid rosa. Och jag har inte tänkt så mycket på det. Så jag vill på begravningen ska alla ha något rosa på sig. Och det hade de. Så det var färgglatt.
Fram i kyrkan står en vit kista, prydd med blommor och ett fotografi på Eddie. Och så hänger det en blåvit och en rosa IFK-halsduk från fotbollsklubben som han älskade.
När vi går genom staden över broar och torg med doft av salt ifrån haven minns vi glädje och sorg. Och vi minns första gången när änglarna sjöng. Hur vår solen värmde och vintern var glömd.
Johnny håller tal.
Eddie, vem är du? Förutom underbar och älskad av alla. Jag vet att alla här inne undrar varför. Varför fick våran underbara son, bror, vän, kollega eller ex inte vara med på festen längre? Eddie fick tyvärr bara 31 år här på jorden. Men trots detta så har han upplevt mycket mer än många 65-åringar som jag känner. Alla bör sörja Eddie så mycket som ni känner att ni behöver. Ni behöver alla gråta. Det är bara nyttigt för oss. Men glöm inte att det är endast vi själva som kan välja sorg eller glädje. En sak i alla fall säker. Det är inte synd om Eddie en dag som denna. Just nu har han en stor fest med syrran på andra sidan. Och de har det bra tillsammans. Men det är lite synd om oss som inte får vara med. Men vi har varandra. Och det vet Eddie. Min bror kommer alltid leva vidare i oss alla. För alltid. Ta hand om varandra.
För du har vår himmel. Står vi kvar. För vi glömmer aldrig änglarna.
Vi gick till Ullevi efter kyrkan. Hyrde vi in oss där. Och det blev jättefint och så otroligt fint just med hela fotbollsplanen. Liksom, ja, Eddie var där, kände man liksom bara. Va? Och så hade några gjort ett jättefint bildspel. Och vi sjöng naturligtvis Blåvitt-sången. Liksom, det var som en begravning ska vara. Glatt liksom. Man ska minnas med glädje.
I början av juni grips en 34-årig man och missbrukare som bor i Högsbo i ett narkotikaärende. Det ska visa sig vara genombrottet i polisens utredning. I mannens lägenhet hänger bland annat en jacka med Javads blod på och flera spår i Eddies lägenhet, bland annat ett skoavtryck, kan kopplas till 34-åringen som nu misstänks för att ha tagit sig in i bostäderna för att stjäla. Och istället för att fly när han har blivit upptäckt har han gått till attack. Gärningsmannen har ingen koppling till varken Eddie eller Javad. De har blivit slumpmässigt utvalda. Rättegången inleds i januari 2019.
Jo, det var ju som en mardröm för man... Ja, då var ju nervös. Man har ju aldrig varit på en rättegång. Och först var det liksom innan de hittade honom och var med det då liksom och... Och så man fick se honom och liksom, ja, herregud, kan han ha gjort detta liksom? Eller, ja, ja, man tänker så här, är det så han ser ut liksom? Ja, det var en mardröm alltihop liksom, det var...
Rättegången pågår ungefär i en vecka. Och det är under pauserna som jag träffar Boel, Leif, Mikael, Sally och Sebbe och Javad och hans fru i väntsalen. Eddies familj tar kontakt med Javad och de äter lunch ihop flera av dagarna.
Det var så skönt att träffa honom äntligen. För honom har vi tänkt jättemycket på. Och så det, ja, det var ett jättefint första möte där liksom, och en otroligt fin kille. Det var skönt att äntligen få träffa honom. Så vi har träffats lite grann då, efter och så.
Men så hände något oväntat. Gärningsmannens mamma kommer fram till Boel.
Och då en av rättegångsdagarna då, så kom hon fram till oss och talade om vem hon var och så. Och ja, det var jättestarkt, det var jättefint. Och vi kramade om varandra och det var, ja, det kändes jättefint faktiskt. Att hon klarade det liksom. För jag känner att hon har ju också mist en son liksom. På sitt sätt liksom. Det är så.
Vad sa hon när hon kom fram?
Nej, hon sa liksom vem hon var och ja, att hon tyckte detta var förfärligt också. Liksom då. Ja, att hon har tänkt på oss. Så att det var liksom bara en kort stund vi hann prata. För sen skulle vi in i rätten igen då liksom. Så det, men ja, det var jättestarkt och jättefint var det.
Men ni kramade om varandra då?
Ja, det gjorde vi.
Under rättegången går åklagaren igenom händelsen med den blodiga mannen som tog sig in till Kurt och senare hittade stöd nedanför en balkong, samma natt som Javad utsattes för mordförsöket. Efter polisens utredning finns det ingenting som tyder på att det har något samband. Det är bara en slump att de två händelserna inträffade samma natt och i samma område.
Livstidsfängelse blir domen för en 34-årig man i Högsbo efter knivdåden där förra året. Mikael Egnell är bror till Eddie Svensson.
Lättnad. Det är lättnad att det finns något förnuft inom rättssystemet i Sverige. Vi kan släppa tanken på den här individen. Skönt att veta att han kommer inte vistas bland folk.
Gärningsmannen som själv nekat till brotten överklagar domen och ärendet tas upp i hovrätten. Men även där lyder domen livstidsfängelse. Senast som jag träffade Eddies bror Mikael var i tingsrätten. Och nu besöker jag honom i hans lägenhet i Stockholm.
Hur mycket tänker du på Eddie idag?
Jag tänker ju i någon mån på honom varje dag. För jag har hans tv här. Den har han just köpt. Och högsalan som står där.
Mm-hmm.
Den är väldigt fin, för den gav han till mig en gång. För att han kände att han fick så mycket saker av mig, materiella saker. Så ville han att jag skulle ha den för att den var värdefull för honom. Så det var en grej han kunde bidra med till mig då, materiellt, tyckte han. Eftersom han var så otroligt omtänksam. Men han hade liksom ingen annan högtalare hemma, så jag gav tillbaka den efter en stund. Och så den var jag väldigt mån om att få från dödsbot då. För att den var så starkt förknippad med.
Det att du tänker på honom då när du sätter igång den?
Ja, varenda gång. Så. Och varje gång jag tar fjärrkontrollen till tvn som jag har valt. Jag har aldrig tvättat av den riktigt. För att jag vet att den senaste personen som använder den, det var Eddie. Så varje gång jag håller i fjärrkontrollen så vet jag att den har han hållit i.
Det är chai-te, eller?
Ja.
Chai.
På persiska chai.
Det är väldigt gott.
Det är många länder som kallas alltså chai.
Jag är tillbaka på Riksdalersgatan i Javads gamla lägenhet i Högsbo. Han har flyttat därifrån, men hans son har tagit över bostaden.
Så jag dricker alltid te om jag dricker någonting. Vad är detta för någonting?
Ja,
är det cola eller?
Vi sitter och fikar i soffan i vardagsrummet. Samma rum som Javad blev överfallen i för snart 2,5 år sedan. Efter en stund reser han sig upp och går iväg och letar efter något i garderoben. Han säger att han vill visa mig något.
Här är 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Javad håller upp ett lakan som han har sparat.
Min fru har behållit det här lakan och sen min t-shirt också. Som jag hade på mig den natten. Men just nu kan jag inte hitta t-shirt. Jag ville visa den också. När man räknar med knivhugg som jag fick i min kropp. Och i t-shirt ur många hål. På något sätt att den här kniven han har missat. Han har missat alltså. Och kniven bara alltså kommit till själva t-shirt, inte till kroppen.
Kanske. Hur många hål är det i den här t-shirten? Räknade ni det?
När de räknar tecken, lakan, t-shirt, alla de här. Det är alltså 50 hål på allt på t-shirt och på de här grejerna. Av de här 50, det är 14 slag i kroppen. Och det visade att han hade en sort mål för att mörda mig egentligen. 50 knivhuggar. Helt vilt.
Det är med sorg och glansig blick som Javad berättar för mig om livet efter attacken.
Jag är 100% sjukskriven. Och jag har inte ork för att ta mig ut. Jag har inte. Och så samtidigt jag använder starka mediciner. Och jag, på grund av att jag har mycket värk i hela kroppen, jag kan inte sitta mycket. Jag kan inte gå mycket, men när jag ligger, jag känner mig lite alltså bättre, men hur länge kan man ligga bara? Det går inte.
Och han tänker mycket på Eddie.
De händelserna som har hänt för Eddie, det påverkar mig mycket. Jag försöker att sova för att glömma allting. Men när jag sover, jag drömmer mardrömmar om den här situationen. Varför jag lever, varför han dog. Edits föräldrar är mycket snälla familjer. Och jag är väldigt glad att ha träffat en sån familj.
Kan du känna något hopp inför framtiden?
Jag hoppas att jag kommer ut från den här situationen, men jag har just nu jag ser inte ljus i framtiden. Men jag är glad att han sitter i fängelse för att han kan inte skada någon annan människa.
Jag kör på en liten skogsväg utanför Alingsås. Det har regnat en hel del och jag försöker undvika att köra ner i de största hålorna som Eddies mamma Boel varnat mig för på vägen hit.
Hej!
Amen, tack! Jag går där med en annan Emily här.
Ja, herregud vad fint. Ja, vilken idyll.
Jag har ju hälsat på Boel och Leif i deras sommarstuga. Stugan ligger vid en sjö och precis vid vattenkanten har de en bastu med en liten veranda utanför. Där sitter Leif och jag sätter mig bredvid medan Boel går in i stugan.
Här är vi mycket. Det är ju ett jättefint ställe och jätteskönt att komma hit. Ja, vi försöker göra roligt. Trots allt. Alltså man kan inte göra något åt det på något sätt, va? Det tär ju på en också att hata och sådär. Jag känner inte. Värsta var ju. Det var jobbigt fram till rättegångarna och efter rättegångarna innan domarna kom och allt det där. Det var jobbigt alltså. Men jag kan inte göra någonting åt det. Man kan ju inte påverka situationen mer.
På mindre än 2 år har Boel och Leif förlorat 2 av sina 4 barn. Först Liselott och sen Eddie. Båda 2 helt utan förvarning. Liselott dog en naturlig död och Eddie blev mördad.
20 månader mellan var det då?
Man kan inte ta in
nej,
det.
Nej. Liselott hon dog en vecka efter Mikael hade gift sig på bröllopet. Det var sista gången vi såg henne i livet då, Liselott. De för de skulle fylla 36. Ja, det är jobbigt. Men det är som jag säger, Vi har ju två barn till i Stockholm och tre barnbarn. Jag var glad för det. Men det med livet och rättvisa, det finns ute, men det är så olika det med. Det är ju en tomhet. Men man saknar ju dem så fruktansvärt alltså. Det gör man ju. Man ska ju inte vara hemskt alltså. Det är ju sånt som man får försöka skjuta åt sidan tankarna. Man kan ju inte gå och tänka på det hela tiden. Då ska man inte klara av att leva riktigt. Då ska inte jag funka riktigt va? Ja, det går nog aldrig över den saknaden, tror inte jag riktigt. Men klart, sorg, tiden går ju sådär va, men det finns där ändå.
Vi har gått in i stugan och jag och Boel sitter vid köksbordet.
Vi gick till en präst. Det var det här första att prata med någon. Ja. Också, va? Och då var han ju också fotbollsintresserad, så det var en trevlig stund. Ja. Ja, så att, ja. Det var jättemysigt.
Men det är olika, jag känner inte att jag tjatar med folk på det sättet.
Nej.
Ja. Jag vet inte. Mm. Jag ska ni ta med nu?
Ja. Ja. Ta med dig 556 upp sen, så vi kan smörja dörren. Det blir effektivt. Nej, men det är ju det här att liksom folk inte pratar med oss. Alltså, ja, och det är så gott varje gång som Leif pratar med någon. Mm. Det är jätteskönt. Han behöver det. Men sen pratar vi med varandra och vi är ju liksom... Mm. Och sen liksom, vi är olika så, men vi är ändå på samma nivå. Det är så skönt för en del som säger hur det funkar när detta har hänt och liksom två gånger och liksom hur klarar ni det och sådär va. Men ja, det klarar vi liksom, det fixar vi. Det är som att så länge vi pratar om dem så finns de ju kvar här. Och det är ju det som är sämst när folk inte pratar med, om dem, för då är det precis som att de inte har funnits liksom. Och vi försöker prata om alla goda, roliga, härliga minnen och även självklart det som har varit jobbigt med. Men att man bevarar och lever det hela tiden. För det är ju liksom det käraste man har. Och jag känner liksom vi har kommit så otroligt långt nu på de här två åren. Man säger liksom första året innan rättegången som nu var, innan den var klar, då har man inte börjat sörja. Utan, så egentligen har det bara gått ett år kan man säga va? För andra året då fattar man ingenting liksom. Och hur hamnar vi här känner man liksom och, ja, det är så mycket som är bara ofattbart va? Mm. Och så har vi Liselott och, liksom, och det var också nyss fast det ligger lite längre bak men liksom hon fick liksom stå tillbaka när detta hände då. Ja. Man måste hitta vägar liksom vad man ja för att liksom må bra. Jag känner att vi har kommit en bra bit på väg känner jag liksom, men det är ju det här va, som när man träffas familjen och så känner man att det fattas två hela tiden. Om man ska duka och barnen kommer hem så känner man det är två tallrikar som fattas liksom. Och men ja, vi försöker göra så mycket roliga grejer vi kan och liksom, det är det enda vi kan göra liksom. Man kan liksom inte bara gräva ner sig, det går inte utan första tiden klarar man inte någonting nästan, men sen måste man liksom försöka att hitta rätta vägarna och så vara glad för de här åren som vi fick med både Liselott och Eddie då, att vi fick de åren liksom. Det, man får tänka så.
Du har lyssnat på P4 Dokumentär, Mordet i Högsbo med mig Emily Lindholm och producent Ola Hemström.